ni, älskade vänner. I vår genomgång av Efesierbrevet så har vi nu kommit till ännu en text som handlar om hur vi ska tala med varandra i en kristen församling. Det går inte att undgå att det här är en angelägen fråga för Paulus. Vi är i ett sammanhang i texten här där han beskriver vad det innebär att dels lägga av den gamla människan och sedan klä i sig den nya människan. Det vill säga leva det liv som Kristus har befriat oss till. Att leva det liv som Kristus har skapat oss till. Att ta av den gamla, att klä i den nya. Och det första Paulus sa i sin beskrivning av hur det ser ut när vi lägger av oss den gamla människan, när vi klär i oss den nya människan, det handlar om hur vi använder våra ord. Han uppmanade församlingen att lägga bort lögnen och istället tala sanning med varandra. Och sen bara 4 verser senare kommer vi till vår text. Och återigen så tar han upp saker som handlar om våra ord. Hur vi använder våra ord. Och han gör det till och med 2 gånger. Både i vers 29 och sen i vers 31. Så det är liksom i början och slutet av det här lilla stycket som vi har läst. Och därefter återkommer det flera gånger i det 5:e kapitlet. Som vi sen då ska få återkomma till också senare. Så hur vi använder våra ord är en ytterst angelägen fråga för Paulus. Och det är inte särskilt konstigt, för att det är en viktig fråga genomgående i hela Bibeln. Jesus säger i Matteus 12 och 34. Ni kanske skulle hänga med och slå upp det bara så att ni känner, får vara med och läsa och känna kraften i de här orden. Matteus 12 och 34. Det är på sidan 14, 40. Jag läser hela stycket där, från 33. Jesus säger: säg antingen att trädet är gott och frukten god, eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. Huggorms yngel. Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar fram det goda, tar fram ur sitt goda förråd det som är gott. Och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont. Men jag säger er, varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. Efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. En av de vackraste gåvor Gud har gett oss är förmågan att kommunicera. För när vi kommunicerar så kommunicerar vi någonting av oss själva. Och om vi vill straffa en person, om vi vill plåga en person, så begränsar vi den personens förmåga att kommunicera. Och om vi vill tortera en person så sätter vi honom i en isoleringscell där han inte kan kommunicera med någon. Vår förmåga att kommunicera är vad som kanske tydligast, jag vet inte om jag ska vara så kategorisk riktigt, men det finns där uppe. Det är någonting av det som tydligast kännetecknar oss som Guds avbild. Att vi kan använda våra ord för att med stor precision förmedla vad vi tänker på, vad vi känner, vad vi vill. Och när vi fråntas möjligheten att kommunicera så fråntas vi någonting centralt, någonting väsentligt av vad det innebär att vara människa. Våra ord har oerhörd kraft att bygga upp och riva ner. Jag har hört talas om experiment som har gjorts på patienter på sjukhus där man har kunnat visa att uppmuntrande ord har stor påverkan på patientens återhämtning. Och jag har sett alldeles för många gånger i kristna församlingar hur destruktiva ord kan skapa oerhörd förödelse. Ordspråksboken 18:21 säger: tungan har makt över död och liv. Den som gärna brukar den får äta dess frukt. Och så har vi förstås Jakobs brev som Jona redan har läst för oss i gudstjänsten här. Titta på det igen. Jakobs brev kapitel 3. Sidan 18:07. Vers 3. Jakob 3:3. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de av ett litet roder dit rorsmannen vill. På samma sätt är tungan en liten lem som kan skryta stort. Tänk på hur en liten eld kan sätta en stor skog i brand. Och tungan är en eld, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand och får själv sin eld från Gehenna. Från Gehenna. Känner ni kraften av det? Hur vi använder våra ord får oerhörda konsekvenser i våra egna liv och i andras liv. Och jag stannade aldrig riktigt till för att notera hur Jesus faktiskt säger att varje onyttigt ord som människor talar ska vi få svara för på domens dag. Varje onyttigt ord. Det är en skrämmande tanke. I alla fall för mig. Jag har många onyttiga ord som jag inte är stolt över. Det är som att varje ord vi yttrar är som en bomb som letar sig in i människans själ och exploderar. Jag kan inte sluta tänka på den här bilden i Star Wars. När Luke Skywalker flyger över dödsstjärnan och så träffar han det här lilla hålet med sina små torpeder och de ska leta sig ner i kärnan på, och så spränger de liksom hela stjärnan. Det är som våra ord har den kapaciteten. De liksom letar sig in i människans själ och så. Och då är frågan, vad innehåller den här explosionen? River den ner? Är den destruktiv eller bygger den upp? Det är något vi kommer att stå till svars för. Så idag har vi 4 verser framför oss. Och alla dessa verser handlar om hur vi använder våra ord. Och verserna har en intressant struktur. Först har vi vers 29 som kan fungera som en enhet. Den följer den här metoden som vi har sett att Paulus använder flera gånger. Först så ger han en negativ uppmaning. Och sen följs det av en positiv förklaring. En positiv uppmaning och sen kommer en förklaring. Så först en negativ uppmaning, positiv uppmaning och sen en förklaring. Och vi ska titta på det sen. Och sen så kommer vers 30. Som är ett kraftfullt, ett oväntat påstående som ökar känslan av allvar i texten. Och sen har vi vers 31-32. Som också är som en liten enhet för sig själv. Där Paulus använder en negativ uppmaning, sen en positiv uppmaning och sen en förklaring. Och normalt sett då hade ju min ryggmärgsreflex varit att dela upp de här på 3 predikningar. För vi har 3 liksom små enheter. Men eftersom vi nu har en enhet som handlar om våra ord, sen har vi ett teologiskt påstående, sen har vi en till enhet som handlar om våra ord, så tänker jag att de här 3 måste vara samma på något sätt, som hänger ihop. Så därför ska jag försöka ta mig an hela stycket här i en enda predikan. Ni förstår hur orolig jag känner mig. Hur ska det här gå? Jag ska predika över 3 verser och inte bara en halv. Den första punkten, det blir alltså 4 punkter nu då. En utifrån varje vers. Den första punkten. Vers 29. Jag kallar den punkten för ord som bygger upp och river ner. ord som bygger upp och river ner från vers 29. Den andra punkten från vers 30 kallar jag för en personlig relation att hedra. Den tredje punkten från vers 31. Tre sorters syndig vrede. Ska vi titta på det här. Och den fjärde punkten från vers 32 kallar jag vägen att bli vad vi är. Så, vi går till den första punkten. Vers 29. Ord som bygger upp och river ner. Vers 29. Paulus säger, låt inga smutsiga ord komma över era läppar utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs. Det första Paulus säger då i den här negativa delen av sin uppmaning, att vi inte ska låta några smutsiga ord komma över våra läppar. Ordet han använder här, det grekiska ordet, det betyder rutten. Låt inga ruttna ord. Det kan också handla om någonting som är värdelöst. Så det kan alltså, vad menar han då? Jag tror att han menar vulgära ord, ruttna ord, obscena ord. Men det kan lika gärna handla om ord som är tomma och värdelösa. Ord som liksom inte har något syfte, som bara slängs ut där i kosmos på något sätt. Kom ihåg, Jakob säger att tungan är en eld, en värld av ondska bland våra lemmar. Den sätter hela livet i brand och får själv sin eld från Gehenna. Så vi måste påminna oss här nu att tomma ord inte är neutrala ord. Håll kvar den här bombmetaforen i er tanke. Varje ord är laddat med kraft. Därför säger Paulus att vi inte ska låta några ruttna ord eller några värdelösa ord komma över våra läppar. Okej, vad föreslår han istället då? Här får vi återigen påminna oss om Paulus metod när han ger sina uppmaningar i Efesierbrevets fjärde kapitel. Paulus är inte ute efter en särskild sorts beteende för beteendets egen skull. Nej, han vill att församlingen ska bli vad den är. Att församlingen ska leva i linje med det nya liv som de redan har fått som en gåva. Så därför ger han inte bara ett förbud, utan han lägger också fram det nya livet. Och så ger han dessutom flera specifika anledningar till varför vi ska leva så här. Så här säger han, de ska inte låta några smutsiga ord komma över deras läppar. Nej, bara det som är gott och bygger upp där det behövs. Så låt oss fundera på det. Först, vi ska tala om det som är gott. Och det får vi uppfatta som en sorts generell motsats till det som är ruttet och värdelöst. Så inte ruttet, utan det som är gott. Men vad innebär det då? Jo, han fortsätter att säga att det ska bygga upp. Det ska bygga upp. Så återigen ställs vi inför valet mellan ord som river ner och ord som bygger upp. Ordspråksboken 16:24 slänger jag in här. Milda ord är som rinnande honung. Ljuva för själen och läkedom för kroppen. Milda ord är som rinnande honung, ljuva för själen och läkedom för kroppen. Orden är som en bomb som exploderar i människans själ. Och vi väljer hur vi laddar den här bomben. Antingen laddar vi den med honung och vi låter våra ord bli till läkedom för andra. Eller också laddar vi bomben med något annat och låter den bara förstöra allt. Sen fortsätter Paulus och säger att orden ska bygga upp där det behövs. Där det behövs. Det innebär att våra ord behöver vara behovsanpassade. Vi kan alltså inte ha en grej, en sorts refräng som vi säger överallt till alla i alla, vid alla tillfällen. Nej, alltså, vi måste förstå vem det är som lyssnar och så måste vi anpassa vår konversation efter den personen. Vissa personer av oss, jag säkert inkluderad, vi är alldeles för inriktade av att bara få sin sak sagd. Man liksom ser den andras mun röra sig. Och när den andras mun stannar så skyndar man sig att skjuta in liksom det jag har på hjärtat. Jag går och tänker på det här och nu vill jag få det här sagt. Och jag tror att du behöver höra det här också. Nej. Låt oss förstå vem det är som lyssnar och anpassa oss. Alltså, vi har en tendens att vilja prata om oss själva. Kanske ett sorts blygsamt skryt. Liksom. Ja, men jag vet inte, jag kan inte komma på någonting på rak arm här. Men ni vet hur det blygsamma skrytet, ni läser det varenda dag på internet. Liksom. Oh, jag råkade göra det här. Ja, det skulle jag kategorisera i den här kategorin för värdelösa ord. Andra av oss, i all välmening, blir som små predikanter. Vi vill liksom uppmuntra den andra genom att hålla en liten predikan. Och så har vi ett antal punkter som vi känner att de här måste vi få med. Och så blir vi små predikanter. Det blir lite som en papegoja liksom. Men nu måste jag dela evangeliet och jag måste få med allt det här. Och den andra får helt enkelt bara sitta och vänta tills jag är färdig. Paulus säger att det ska vara behov, det ska bygga upp där det behövs. Vi måste alltså börja med en sorts förståelse. Var befinner sig den här personen? Jesus talar om att vi inte ska kasta pärlor för svin. Det måste väl ha någon sorts bäring på det vi pratar om nu. Vi måste förstå vem det är som lyssnar och anpassa. Paulus säger till församlingen i Korint, 1 Korintierbrevet 3. Han säger, bröder, själv kunde jag inte tala till er som andliga människor utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte för ni tålde den inte än. Och det gör ni inte nu heller eftersom ni fortfarande är kötsliga. Så Paulus har liksom anpassat sin kommunikation till sina åhörare så att han gör en bedömning i hur mycket de klarar. Så han har börjat med att lyssna, han har börjat med att förstå och sen har han talat utifrån det. Så låt oss försöka ta Paulus till föredöme och först försöka förstå vem det är vi samtalar med, vilka behov den personen har och så försöka bygga upp där det behövs, precis där det behövs. Och sen kommer han i vers 29 här till målet med vår kommunikation, nämligen glädje. Glädje. Egentligen använder Paulus ordet nåd. Att målet för vår kommunikation är att förmedla nåd till den som hör. Nåd. Vänner, det här är fantastisk vägledning. Låt oss sträva efter att ha som standardläge en sorts hållning där vi alltid försöker förmedla nåd till varandra. Hur kan jag använda, alltså jag använder min kreativitet och jag lyssnar på en person, jag tar in vad den personen säger och så funderar jag, hur kan jag förmedla nåd till den här? Jag har liksom en agenda. Agendan har en punkt, det är nåd. Och vi ska återkomma till det här i tredje punkten, men att förmedla nåd till varandra, det slår hål på så många destruktiva kommunikationsmönster, så många destruktiva beteenden. Och vi ska återkomma till det här också, men vi lär oss den här hållningen att förmedla nåd genom att ständigt förstås ha vår blick fäst på Kristus. Att ha Kristus i våra tankar regelbundet. Minns ni, det är en sån här liten görbar sak som formar vår karaktär. Att vi påminner oss ha Kristus i våra tankar. Att möta honom i att läsa hans ord till oss. Att möta honom genom att göra vår röst hörd i bön till honom varje dag, flera gånger varje dag. Att möta Kristus i gudstjänst tillsammans med våra bröder och systrar i församlingsgudstjänst i allmänhet. Men i synnerhet när församlingen firar Herrens måltid. För då har Jesus lovat att vara med oss. Vi har gemenskap med honom i brödet och i vinet. Hör vad Gud själv säger om sin son genom profeten Jesaja. Jesaja 50, vers 4. Herren Gud har gett mig en tunga med lärdom så att jag förstår att hjälpa den trötte med mina ord. Herren Gud har gett mig en tunga med lärdom så att jag förstår att hjälpa den trötte med mina ord. Det här är Jesus. Men vänner, vi, mitt ibland oss, så finns det så många som är trötta. Det finns så många som är trötta av synden i deras liv. Det finns så många som är trötta av olika omständigheter i deras liv. Som är trötta av att bära tunga bördor. Som är trötta av sjukdomar. Som är trötta av besvikelser. Som är trötta på grund av vänner som har svikit. Som är trötta på grund av hopp som har tagits ifrån dem. Det finns så mycket trötthet. Så vänner, låt oss möta dem så att vi kan vara till hjälp för dem, för varandra. Låt oss förmedla något av Guds nåd till dem så att det blir till uppbyggelse för dem. Låt oss, bara för ett ögonblick, låt oss försöka glömma oss själva och på allvar stilla våra tankar för att lyssna på den andra. Och försöka förstå hur han eller hon har det. Och så ber vi den helige ande om ledning. Så att vi förstår att hjälpa den trötte med våra ord. Tänk vilken fantastisk samtalskultur Paulus beskriver här. Att hjälpa, att bygga upp där det behövs. Vi läser om Jesus i Jesaja 42, vers 3. En text som jag älskar. Ett brutet strå ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte släcka. Jesus är så ömsint. Han är så barmhärtig. Att inte ens det sköraste vi kan föreställa oss. En veke som liksom fladdrar för att den inte har något bränsle kvar. Den förlorar inte sitt livsljus. Utan under hans vård får den liksom nytt liv. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Han har en sån precision, sån ömhet, sån barmhärtighet. Att han kan liksom stärka den svagaste bland oss. Och vi är så ofullkomliga och så klumpiga. Absolut, det är så. Men vi kan ändå ta Jesus till föredöme. Och göra vad vi kan för att följa honom. Den helige ande leder oss, hjälper oss. Så låt oss vänner, låt oss fly de ruttna, de värdelösa orden. Och istället försöka bygga upp där det behövs och förmedla nåd. Vilken underbar hållning gentemot varandra. Vi går vidare till den andra punkten. Jag kallar den för en personlig relation att hedra, den är kortare. Vers 30. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Det är ett starkt påstående som Paulus helt plötsligt kastar in här. Och vi kan inte dra oss vid det här för länge, men vi måste först förstå det här påståendet, bedröva inte Guds ande. Det finns i ett tydligt sammanhang. Sammanhanget handlar om hur vi använder våra ord. Det finns i ett sammanhang, Paulus beskriver hur vi tar av den gamla människan, hur vi klär i oss den nya människan. Och så kommer det mitt emellan två verser som handlar om hur vi använder våra ord. Alltså jag har hört den här versen citeras för allt möjligt som någon känner starkt för. Om du gör det här så bedrövar du Guds ande, om du gör det här så bedrövar du Guds ande. Låt oss vara lite försiktiga med att citera den här versen till höger och vänster. Den finns i det här sammanhanget. Och här finns vi på fast mark. Kanske kan den användas i andra sammanhang också. Jag vet inte riktigt. Men vi vet att den finns här. Så låt oss hålla oss här. Först och främst. Så vad betyder texten? Här. Jag begränsar mig. Tre jättekorta lärdomar här nu då. Den första lärdomen kanske är övertydlig. Ändå värt att få med. Nämligen. Den helige ande bor i oss. Gudomens tredje person bor i oss. Paulus säger i Romarbrevet 8:9. Ni, alltså ni församlingen i Rom, ni däremot, ni lever inte i köttet utan i anden eftersom Guds ande bor i er. Guds ande bor i er. Ni som är kristna, Guds ande bor i er. Han säger till i första Korinthierbrevet 6:19. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för en helig ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Det är ett oerhört påstående som kanske är så stort att vi inte riktigt kan ta in det. Guds heliga ande. Jag vet inte ens hur jag ska gestikulera. Gud. Gudomens tredje person. Guds heliga ande har sin boning i var och en som tror. Våra kroppar är ett tempel för den heliga ande. Vilket förstås innebär att vi tar med oss den heliga ande vart vi än går. Att vi tar med oss den heliga ande i allt vi säger. Det innebär att vi blandar in Guds heliga ande i våra mörkaste hemligheter. Han vet allt och han är med överallt. Det är förstås inga nyheter eftersom vi vet att Gud är allestädes närvarande. Att han är allvetande. Men det faktum att den heliga ande bor i oss ökar intimiteten. Inte sant? Så lärdomen nummer ett. Guds heliga ande bor i oss. Den andra lärdomen är att vår relation till Gud är en intim relation som mer liknar en äktenskapsrelation än relationen till en kung till exempel. När vi syndar så är det absolut en överträdelse av Guds lag. Och det är förvisso ett brott mot en sorts princip som har med vår konstitution att göra. Vi gör våld på vår egen natur. Men det är mer än så. Bibeln talar om vår synd i termer av otrohet. Gud har alltså förbundit sig till oss på ett obeskrivligt intimt sätt. Och när vi låter vår tunga kasta ut ruttna ord, värdelösa ord, så är det inte bara ett brott mot Guds lag. Och det är inte bara ett brott mot vår egen natur. Utan det är någonting som besudlar en personlig, en djupt intim relation. Gud tar profeten, han sänder profeten Hosea. Och använder profetens liv som en illustration för Guds relation till sitt folk. Hosea skulle gifta sig med en kvinna som aldrig slutade vara otrogen mot honom. Och det, när man läser Hoseas bok, det är nästan en febrig berättelse. Man kastas fram och tillbaka mellan starka känsloyttringar. Den förmedlar en djup förkrosselse där profeten och därmed också Gud står kvar och älskar sin hustru medan hon sträcker sig ut mot andra män. Och till sist överger hon honom helt och hållet. När Paulus säger att vi inte ska bedröva den helige ande så är det ett uttryck för den intimiteten mellan Gud och hans folk. När vi använder våra ord för att bryta ner och skada relationen till varandra så finns det också en vertikal aspekt där vi skadar relationen till den Gud som har gett oss allt det goda vi har. Vår relation till Gud liknar mer en äktenskapsrelation som bygger på trohet än det liknar en sorts juridisk relation som bygger på lagar och regler. För det tredje, våra liv är till Guds ära. Våra liv är till Guds ära. Paulus talar inte om att vi ska leva på ett visst sätt för att vi har nytta av det. Han har liksom inte det perspektivet alls. Han säger inte att vi ska tala sanning för att det lönar sig i slutändan. Han säger inte att vi ska undvika smutsiga ord för att andra ska bli imponerade av oss. För att vi ska få en framstående position i samhället. Ingenting sånt. Han säger att vi är frälsta. Vi är märkta. Vi är bestämda. Vi är på väg mot befrielsens dag. Och det faktum att den helige ande bor i oss är ett tecken på det. Det är ett sigill på det. Vi har fått den helige ande som ett sigill. Som ett tecken på den livsförvandlande verkligheten. Att någonting mentalt har hänt med oss. Att vi har gått från liv till död. Och det innebär, vänner, att vi inte lever för oss själva. Vi lever inte för att samla meriter. Vi lever helt och hållet för att Gud har gjort någonting fantastiskt med oss. Först och främst. Och därför handlar hela våra liv om tacksamhet och glädje. Vi lever till Guds ära. Där måste vi stanna. Vi går vidare till nästa punkt. Jag kallar den tredje punkten tre sorters syndig vrede. Tre sorters syndig vrede. Vers 31. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förlämpningar och all annan ondska. Det här är alltså en vers som anknyter inte bara till vers 29 som vi tittade på nyss, utan också vers 26 som handlar om vrede, som vi har tittat på tidigare. När vi tittade på vers 26 så såg vi att det finns en bibliskt motiverad vrede över synden. Vi ska vredgas i vissa omständigheter. Vi ska hata det onda. Vi såg det. Och samtidigt är det så svindlande lätt att vreden slår över, att den övergår i synd. Och i den här versen, vers 31, har vi tre kategorier av vrede som har övergått i synd. Den första kategorin är bitterhet. Bitterhet, det är lågintensiv vrede. Det är när du håller kvar vreden och vägrar gå vidare. Någon har syndat mot dig. Någon kanske verkligen har syndat mot dig. Eller också har du bara hittat på. Du kanske bara har uppfattat att någon har syndat mot dig. Någonting som du har skapat själv. Hur som helst. Du har en vrede över det här. Och du stannar kvar i den här lågintensiva vreden. Och det här är ett tillstånd där allting blir färgat. Det är som att du har glasögon på dig med en speciell färg. Det är ett sorts fängelse för själen som håller dig kvar i elände och som gör alla omkring dig eländiga. Det är ett tillstånd som bygger på en känsla av överlägsenhet. Man tänker, jag skulle aldrig ha kunnat gjort något sånt här. Eller i den här situationen är jag 100% oskyldig. Allt är hans fel. Vilket kanske är sant. Troligtvis inte. Men kanske. Kanske. Och så tillåter man sig att inte gå vidare. Utan man stannar kvar i sitt elände. I bitterheten. Paulus säger, lägg bort bitterhet. Det är en vrede som är syndig. Den andra kategorin är vad Paulus kallar för häftighet och vrede. Häftighet och vrede. Det är ett inre tillstånd. Eller det är två ord som kännetecknar ett inre tillstånd. Det är någonting som händer på insidan. Ordet för häftighet talar om någonting vitglödgat. Det är en intensiv vrede som har tappat kontrollen. Och det andra ordet, vrede, det är mycket mer generellt. Och det tycks handla om ett sorts tillstånd, ett kontinuerligt tillstånd där man är snabb att leta fel hos andra, där man är lätt irriterad, konstant irriterad. Så vrede och häftighet, ett inre tillstånd. Den tredje kategorin är skrikande och förolämpningar. Och det ser ni ju, det är ett yttre beteende. Och kanske är det så att det första ger upphov till det andra, jag vet inte. Men det här har vi i alla fall ett yttre beteende, skrikande förolämpningar. Så bitterhet, häftighet och vrede, ett inre tillstånd och sen skrikande förolämpningar, ett yttre beteende. När Paulus talar om skrikande förolämpningar så handlar det framförallt om att säga saker för att skada den andra. Det är ett uttryck för din egen vrede där du skadar någon annan med dina ord. Du bara måste få det sagt av någon anledning. Du kanske tycker i stundens hetta att det här är befogade ord. Det här är sanna ord. Men i verkligheten säger du dem bara för att skada. Bara för att du måste liksom få dem av ditt hjärta så att säga. Och här har vi också det som vi kallar för förtal. Det vill säga att tala osant om någon annan för att framställa den personen i ett dåligt ljus. Och sen avslutar Paulus med lägga till ordet ondska. All annan ondska. Så allt det här som han har beskrivit är alltså ondska. Allt är ondska. Och sen så lägger han till ordet. Alltså, vi ska också lägga bort allt annat. Så vi har allt det här som är ondska och sen all annan ondska. Lägg bort det. Och det är värt att lägga märke till att Paulus säger att församlingen ska lägga bort det här. För det måste innebära att det faktiskt förekommer i församlingen. Vilket i sin tur understryker det faktum att när vi blir kristna innebär det inte att vi blir syndfria. Vi kan inte ha en sån idé. Vi blir inte syndfria. Och det innebär åter i sin tur att vi inte ska bli förvånade när vi möter synd av det här slaget i vår församling. Tvärtom, när vi möter synd av det här slaget i vår församling, då har vi möjlighet att praktisera det som vi nyss har sett i vers 29. Det är då vi kan kontra med ord som bygger upp där det behövs. Ord som förmedlar nåd. Så låt oss göra allt vi kan för att hjälpa varandra att växa i en miljö där det finns utrymme att växa. Där vi inte blir förfasade över synden. Någon blev arg på mig. Någon sa ett sårande ord till mig. Och därför liksom tänker jag frysa och springa iväg och gömma mig. Nej! Nej, nej, nej. Det är synd. Det är någonting som fortfarande finns i vår församling. Vi kämpar mot det. Men låt oss inte bli förvånade över det. Låt oss istället försöka arbeta för att skapa en miljö som är full av uppmuntran. Som är full av uppbyggelse. Och som är full av nåd. En miljö som är full av nåd. Full av nåd, vänner. Full av nåd. En miljö som är full av nåd. Det låter som att jag menar inte att vi inte har det. Jag försöker inte att subtilt säga, läxa upp någon här. Men jag bara blir så förundrad över. Tänk att få ha det så. Predikan är inte slut än. Vi har den fjärde punkten kvar. Häng med. Jag kallar den punkten för vägen att bli vad vi är. Vers 32. Paulus säger. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Så vi påminner oss än en gång. Den medicin som Paulus ger. Det sätt han föreskriver för oss. För att sluta med allt det här destruktiva. Är inte bara att fatta ett viljebeslut. Och sen försöka hålla kvar vid det så hårt vi kan. Jag ska inte göra det här, jag ska inte göra det här, jag ska inte göra det här. Nej! Han ger oss en väg framåt i dygd genom att vi övar oss i små görbara saker som över tid kommer att forma vår karaktär och som kommer över tid att ge oss en ny livshållning där de här gamla beteendena helt enkelt inte har samma dragningskraft på oss. Så han börjar med att säga, var istället goda. Och det är intressant, han säger egentligen bli istället goda. Bli, vilket förtydligar det här förhållningssättet. Genom att vandra den här vägen så kan vi steg för steg förvandlas till att bli de personer som Gud redan har skapat oss att vara. Bli goda. Så när han säger att vi ska bli goda så är det ju förstås en motsats till den här ondskan som han nämnde allra sist i den förra versen. Att vara goda, det är ett allmänt ord. Och det får väl vara en motsats till ondskan som också har varit ett ganska allmänt ord. Det får fungera som en sorts rubrik här. Så Paulus uppmanar oss att kultivera, att öva oss i de här sakerna så att vi förvandlas steg för steg. Och godhet, det handlar om att vara till hjälp för andra. Att istället för att vara bitter och hålla en sorts lågintensiv vrede kvar över en verklig eller en påhittad försyndelse, så försöker vi att möta den personen och genuint vara till hjälp. Att sluta att stå vid sidan av och titta för att leta fel. Och istället gå in i ett verkligt engagemang för den andres bästa. Så att vi kan förmedla nåd. Jag satt och... En liten avstickare här. Jag satt och läste i början på Markus evangeliet. Och jag kunde inte undgå att lägga märke till hur Jesus såg olika personer. Det är ganska intressant formulerat ändå. I Markus, det står först i 1 och 16. Jesus säger, eller Markus berättar, när Jesus gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. Han såg dem. Och sen i vers 19, när han kom lite längre fram, såg han Jakobs Bedaios son och hans bror Johannes. Och han såg Jakob och Johannes. Och sen i kapitel 2, vers 5, så har vi Jesus. Det här är alltså de här männen som firar ner sin kompis genom taket på ett hus. Nej. Jo, precis. De tog bort taket över platsen där han var. Och Jesus, vers 5, han såg deras tro. Han ser deras tro. Och så säger han till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Och sen i vers 2, kapitel 2, vers 14. När han gick vidare såg han Levi, Alfaias son, sitta vid tullhuset. Så han ser hela tiden. Och sen kommer vi till kapitel 3, vers 2. En annan gång, jag läser från vers 1. En annan gång gick Jesus till synagogan. Och där fanns en man som hade en förtvinad hand. De, det vill säga fariserna, de vaktade noga på Jesus. För att se om han skulle bota honom på sabbaten. För de ville få något att anklaga honom för. Alltså, känner ni skillnaden? Jesus ser, och han ser, och han ser. Och så står fariserna här, liksom vid sidan av. Och de vaktar noga. Så vi har två figurer här, två personer som båda tittar noga på andra. Fariserna gör det för att fälla, för att fördöma. Och Jesus gör det för att hela, för att frälsa. Det är liksom helt olika blick. Ser ni det? Och det ställer förstås frågan, hur tittar vi? Och framförallt, hur tittar vi på varandra? Vilken blick har vi? Står vi vid sidan av och letar fel? Eller tittar vi noga på den andra så att vi kan förstå hans situation, så att vi kan komma nära och förmedla nåd till honom? Uppbyggelse. Okej, sen kommer vi till det största av allt. Nämligen Paulus säger, förlåt varandra. Som Gud i Kristus har förlåtit er. Här är det slutliga motmedlet mot bitterhet och ondska. Och det börjar i att något är fullbordat. Gud har förlåtit oss i Kristus. Gud har förlåtit oss i Kristus. Gud har visat oss oändlig godhet, barmhärtighet, oändlig kärlek och nåd. Han utgav sin enfödde son, inte bara att födas och leva som människa i de mest förnedrande av omständigheter, utan att bära straffet för vår synd i den mest förnedrande, liksom, döden på ett kors under förbannelse. Gud lät sin son krossas för vår skull. Det är vad förlåtelsen kostade honom. Jesus Kristus bar vår synd i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Det är ett fullbordat faktum. Ett fullbordat faktum. Det är genom tron. Den som är genom tron förenad med Kristus är helt och hållet förlåten. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Men på samma sätt som Gud har förlåtit oss i Kristus säger Paulus att vi ska förlåta varandra. Och det innebär att det är omöjligt för oss att hålla någonting emot varandra. Lukas 7. Jag har redan pratat om Matteus 18 i en annan predikan. Nu tar vi Lukas 7. Lukas 7, vers 36. Jesus kommer hem till en farisee som heter Simon för att äta middag. Och plötsligt kommer en kvinna in i rummet. Hon beskrivs som en synderska. Hon har med sig en parfymflaska i alabaster. Hon sätter sig vid Jesu fötter och gråter. Hon tvättar hans fötter med sina tårar. Hon torkar dem med sitt hår. Och så smörjer hon hans fötter med den dyra parfymen. Och farisén Simon, som har den här blicken, leta fel blicken. Han säger till sig själv att om Jesus hade varit en profet, då hade han vetat att den här kvinnan som rör vid honom är en synderska. Alltså, då hade han inte haft med henne att göra. Han skulle ha sagt till henne att sticka. Och då vänder sig Jesus till honom och säger: Simon, får jag säga en sak? Och då vet man att då kommer det någonting jobbigt här. Han berättar en liknelse. Han säger i vers 41. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer. Den andra 50. När de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för de båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade: det är enda han kan svara. För att det är det enda liksom rimliga att svara. Ja, vem kommer att älska honom mest? Den som har fått mest efterskänkt, skulle jag tro. Och Jesus säger: ja, du har rätt. Vers 44. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? Ser du henne? Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss. Men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visat så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Vänner, kom ihåg nu. Vi närmar oss slutet. Men kom ihåg nu. Det är två personer i liknelsen. En var skyldig mycket och en var skyldig lite. Ingen av dem kunde betala tillbaka. Varken den som var skyldig mycket eller den som var skyldig lite. Poängen här, en av poängerna, är att båda är lika döda i sina överträdelser och synder. Det spelar ingen roll hur du dör. Du kanske dör av att ha blivit biten av en liten malariamygga. Eller du kanske dör av att ha blivit överkörd av en buss. Den ena är liksom vackert död, den andra är fult död. Båda är döda. Du är lika död. Men tecknet på den som har fått ta emot förlåtelse är att hon visar stor kärlek. En person som har blivit förlåten har lätt att förlåta andra. Men en person som tycker att han eller hon är lite bättre än alla andra har svårare att förlåta. Och här har vi en kvinna som inte bryr sig. Hon bryr sig inte om vad någon tänker av henne. Hon är bara glad att få komma nära sin frälsare. Och det är ett kännetecken på den som har blivit förlåten. Hon har ingenting att försvara. Hon behöver inte skämmas för någonting. Allt det goda hon har hon i honom. Ingenting annat. Allt hon är hon i honom. Ingenting annat. Och därför blir ju den avslutande frågan till oss alla: har vi fått smaka förlåtelse på det sättet? Eller går vi med en sorts gnagande självrättfärdighet och bitterhet att jag skulle minsann aldrig ha gjort någonting sånt där som han gjorde mot mig eller som hon gjorde mot mig? Går vi med en gnagande självfördömelse som säger jag är egentligen inte värd att förlåta? Det är ju här den här kvinnan är så befriande. Hon har ingenting annat än Jesus. Hon har ingenting annat än Jesus. Och vänner, så är det med dig och mig också. Som har fått ta emot förlåtelsen. Som står i ett fullbordat faktum. Vad har vi att berömma oss av? Ingenting. Så låt oss påminna oss om att våra liv från början till slut handlar om Jesus Kristus. Om vi vill övervinna vår vrede handlar det om Jesus Kristus. Om vi vill övervinna, liksom, kontrollera vår tunga, så handlar det om Jesus Kristus. I honom har vi ingenting att försvara. Vi har ingenting att vara rädda för. Och därför kan vi också förlåta varandra som han först har förlåtit oss. Låt oss be. Fader, när vi kommer till frågor om förlåtelse så kommer det alltid så smärtsamt nära. Och vi ber Fader, att vi skulle få del av den befriande och den smärtsamma självinsikt som den här synderskan gav uttryck för. Låt den helige ande övertyga oss om synd. Och låt den helige ande driva oss till vår enda och vår alltillräckliga frälsare Jesus Kristus. Hjälp oss att se i djupet av vårt väsen, Fader. Hjälp oss att se att Kristus är vårt allt. Vi ber i hans namn. Amen.